In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terror threat.
That's the wrong information. Wrong information.
Det är tisdag och Sillypodden är tillbaka. Vi kör ju numera två gånger i veckan istället för en gång i veckan i och med att PL-podden är på paus. Men Frida och Kalle är ju inte på paus, för de är med här i Sillypodden istället. Hur står det till med er?
Ja,
jag kan börja då. Det är som vanligt. Man får den där frågan i podden varje vecka och det har inte hänt så mycket, utan det är samma ekorrhjul som snurrar runt här i coronatider. Så att det är väl helt okej. Okay. 2+.
Ja, 2+ är väl grundstadiet, var det väl en kollega till jag som sa en gång i tiden. Eller i något sammanhang där, har jag för mig. Frida då?
Jo tack. Min nördighet har nog nått nya nivåer, tror jag, idag. Med tanke på att jag har ju suttit och läst om alla Harry Potter-böcker. Jag älskar ju dem. Jag har läst dem säkert, alltså inte alla böcker 10 gånger, men vissa böcker har jag läst 10 gånger. Och har sett alla filmer 100-tals gånger. Så nu har jag suttit och dividerat med mig själv vilken film som är bäst kontra vilken bok som är bäst. Och så har jag kommit fram till väldigt intressanta teorier liksom kring det här, kring varför jag tycker på ett visst sätt. Och kommit fram till att J.K. Rowling är inte en speciellt bra författare. Så att det har jag sysslat med nu, den senaste
av ren nyfikenhet. Om man tittar på liksom ranking av Harry Potter-filmerna, så är jag är ju fast i det att ettan, tvåan, trean är fantastiska filmer och sen tappar de det gradvis. Men jag vet inte om du håller med.
Nej, jag håller inte riktigt med. Men det här, alltså jag hade ju kunnat prata om detta i liksom de kommande 3 timmarna. Men jag, i mitt tycke så är Order of the Phoenix är den absolut bästa filmen. Utan konkurrens, men det är faktiskt den sämsta boken i hela serien, vilket jag tycker är lite intressant. Och detsamma tycker jag med The Half-Blood Prince. Jag tycker att den boken är bäst, men att filmen är sämst. Så att, ja, jag vet inte, jag har lite, jag kanske skriver en avhandling om det här nu när jag har lite tid och döda. Så är det någon som är intresserad av det, så kan man höra av sig.
Det här låter som ett samtalsämne man får ta vidare någon gång, men kanske inte i det här formatet innan Kalle loggar ut härifrån. Vi kan väl prata fotboll istället, i England till och med, kan vi göra.
Det går bra. För att...
Ja, men då loggar jag in igen.
Ja, du gör det, vad bra. Vi vill ju inte tappa dig här då, men grönt ljus har det blivit på ett sätt i alla fall från då myndigheterna i England. Från och med tidigast 1 juni är beskedet att professionell idrott får utövas. Och igår så var det också ett så kallat så här Project Restart-möte då, där man också därefter har släppt ett uttalande från Premier League om att man vill starta upp och siktar på, är det väl 12 juni va? Som man säger.
Ja, det är det ju, det som är sagt. Jag tror att det blev nu ett litet missförstånd när den här nyheten kom ut. För självklart så är det ju, alltså behövs ju regeringens godkännande för att Premier League ska kunna gå vidare med de här planerna. Men det betyder ju inte att de är överens än. Alltså nu verkar det ju som att det är långt fler klubbar än vad man har trott från början som inte vill ha neutrala planer då, som är tanken, och försöker motsätta sig det, så att de här förhandlingarna kommer ju fortsätta under veckan tills man har sagt en plan som alla är överens om. För att det skulle bli grönt ljus från regeringen, det har man liksom känt på sig de senaste veckorna, med tanke på hur diskussionerna har gått kring riktlinjerna och så vidare. Och nu när Boris Johnson i söndags höll tal till nationen och meddelade hur det skulle bli. Så att det är väl där vi står just nu.
Mm. Ja, det var ju enligt brittiska uppgifter, det var väl 12 av 20 klubbar som har motsatt sig neutrala planer.
Ja, det är väl de sex klubbarna i botten plus Liverpool, Tottenham, Chelsea och sen vet man inte de sista, vad blir det, två? Eller vad det nu blir. Så att, nej, det är ju fler än vad man har trott från början så att säga när man har läst tidningarna.
De klubbar som har något att spela för, med andra ord, känns det ju som också. Med andra ord, att det finns vissa. Vi var ju inne på det här förra veckan också, det här med sportliga aspekterna av hemmaplan och så vidare. Vad, om vi ska gissa, det är ju inte lätt att veta hur saker och ting blir, men vad tror vi, kommer neutrala planer vara en aspekt som behöver få sig igenom för att vi ska kunna starta upp ligan igen?
Ja, jag skulle nog tro det. Det kommer ju bli lite ge och ta i det här, och det är fortfarande, ska man komma ihåg, väldigt, väldigt kontroversiellt i England att man ens drar igång det här Project Restart, för att de har inte folket med sig i det här, utan jag skulle nog säga att det, ja, det är klart, som alltid finns det olika åsikter, men jag tror att det är väldigt stor del av, även av fotbollsfansen, som känner att det är för många som dör runt omkring för att dra igång igen, och det är även spelare som är ytterst tveksamma till att återvända till träning och ännu mer dra igång tävlingssäsongen igen i England. Så att jag tror att de kommer att dra igång, men då tror jag också att det kommer bli med de där restriktionerna som är väldigt hårda, med att de låser in sig på hotell då, i så fall, och bara lever i karantän där och spelar av matcher under ganska kort tid för att få någon slags resultat för att bara avsluta säsongen på. Men jag tror inte att det blir på liksom att de kan spela redan i mitten av juni genom att öppna upp det och spela på sina hemmaarenor. Det tror jag inte.
Det var väl lite det här också som Liverpool lyfte framförallt då. För det polisen har varit mest orolig för, det är ju givetvis om vad händer om Liverpool spelar sina matcher på Anfield och de säkrar titeln. Kommer människor då liksom gå man och huse och samlas utanför arenan? Och Liverpool liksom tycker att det här är alltså en märklig anledning till att inte få spela på sina hemmaarenor, för att de anser att man måste liksom kunna lita på människan som vi gör i Sverige. Okay. Så att nej, där råder det väl lite oenigheter mellan polis och klubbar, men jag tror inte heller att klubbarna kommer få sin vilja igenom. England är ju lite märkligt på det sättet, alltså som land, för att ett bra exempel är när man läser tidningen i fredags, och så drog man upp Daily Mail och så var första sidan: äntligen så lyfts lockdown liksom reglerna och äntligen får vi gå ut igen och njuta av vädret. Och då var det ju massvis med folk ute i helgen, eftersom att det var den varmaste dagen i lördags och sådär. Och sen på söndagen så är första sidan istället att kolla här vad många som bryter mot reglerna. Alltså de är väldigt, de vill så gärna att alla ska isolera sig, att fotbollen ska läggas ner, samtidigt som det liksom är någonting inombords som vill precis tvärtom. Jag tycker det är liksom, det genomsyrar inte bara fotbollen, det genomsyrar allting just nu i England. Och det är säkert, så, i och för sig så är det så här ganska mycket annars också. Så att jag tror att kommer det igång så då kommer det vara rätt restriktiva regler som gäller.
Det känns väl som att det är samma problematik, finns väl lite i Sverige i det här också, att man, ja, men verkligen vill att allsvenskan ska dra igång och så vidare, och man säger och så vidare, men samtidigt så kanske inte alla ändå följer rekommendationer och så vidare. Så att vad ska jag tänka säga, däremot så någonting som har dykt upp här nu också var ju att, vad heter det, FA gick väl ut också och sa här att upp- och nedflyttning samt liksom ligamästare och så vidare, att det kommer att koras på sportliga meriter oavsett om ligan drar igång igen eller inte.
Ja.
Och det är väl en sorts svar på att vissa klubbar inte vill spela på neutrala planer och så vidare.
Precis.
Kan man ju tänka sig. Ja.
Ja, och det kändes väldigt väntat i England. Dels för att Liverpool har ryckt ifrån så enormt mycket i toppen, så att alla känner nog någonstans att det moraliska där är att de ska få sin ligatitel. Och då tror jag att det där med bottensidan, det hänger bara på det. De kan inte göra en sak för toppen och en sak för botten, utan de har bara slagit fast att så här är det nu. Och jag kan tycka att det är okej. Alltså utifrån rådande omständigheter då, om det är poäng per match, oavsett om man har
mött dem lite lättare lag eller svårare lag eller allt det där, så tror jag utifrån de förutsättningar som finns idag så tycker jag att det är okej. Okay. Det är inte rättvist, men jag tror inte man kommer komma till någon millimeter rättvisa i det här.
Problemet blir ju bara, förlåt, men problemet blir ju bara om det nu blir som i Tyskland, att det helt plötsligt dyker upp ett positivt coronatest i något lag. Alltså vad gör man då? Alltså det kan ju bli fullständig katastrof eller pannkaka av allt det här också. Det är ju mest det man har. Ja, man undrar liksom hur ska de lösa det, men det är ju en sak för framtiden givetvis.
Mm. Vi ska ta oss
i Sverige har man ju slagit fast att man hanterar det precis som en vanlig säsongsinfluensa, att ja, är det influensa så spela med de som är friska. Sätt den spelaren i karantän och spela med de som är friska. Ta upp spelare från juniorlag i så fall.
Mm. Ja, vi ska komma till det här som du nämnde, Frida, om Tyskland också. Men när vi ändå var inne på det här med liksom moraliska aspekter, så måste man väl ändå nämna uppgifterna om det saudiarabiska övertagandet av Newcastle, att det börjar dröja nu efter att ha lämnat in nya dokument till Premier League då, där då den stora moraliska problemet man har är att det här saudiska gruppen ska köpa Newcastle då har kopplingar till piratsända matcher.
Ja, det är inte bra för dem. Nej. Det gillar inte Premier League.
Nej, man får göra vad man vill i andra politiska aspekter, men piratsända Premier League-matcher, nej då.
Nej, sen ska man komma ihåg att alltså, detta är ju en konflikt mellan Qatar och Saudiarabien som sträcker sig långt bortom piratsända matcher. Men Qatar i det här fallet använder ju den grejen för att försöka stoppa den här affären. Det som, precis som du säger, är lite uppseendeväckande är ju att det inte är, man pratar inte så mycket om mänskliga rättigheter och den typen av grejer som Saudiarabien också har en del i, där man liksom kan, ja, grotta ner sig rejält. Men ja, det ser ju ut som att det kommer dröja bra mycket längre än vad man trodde för början. Tidigare pratades det ju om 1 maj, att man hoppades att affären skulle gå igenom då, men nu kan det dröja betydligt längre än så.
Ja, så länge det inte spelas någon fotboll så spelar det inte jättestor roll, höll jag precis på att säga. Tyskland, om vi ska hoppa vidare dit då, var ju inne på lite. Det ska ju bli Bundesliga start här nu till helgen, men man har ju redan nu då alltså tvingats flytta vissa matcher i Zweite Bundesliga. Detta då det har uppdagats coronafall i Dynamo Dresden, där en viss Linus Wahlqvist spelar också, ska tilläggas. Och då vart ju då resultatet...
Och Jeremejeff också, väl?
Jeremejeff, ja. Nej, men Norrköpingskopplingen dök upp här, så var det Wahlqvist som,
ja,
dök upp först i huvudet.
Jag kände det. Det var därför jag fick flika in lite.
Viktig inflikning. Ja. Men i alla fall, så oavsett om det är Wahlqvist eller Jeremejeff, så sitter i alla fall allihopa i karantän nu för ett politiskt beslut då i Dresden som liksom föranledde detta. Och Bundesliga har ju varit tydliga med att man får styra detta i varje kommun eller grupp eller område, oavsett hur man hanterar när det dyker upp coronafall. Och i Dynamo Dresdens fall då, så blir det ju så att matcher man ska spela mot Hannover när serien ska starta igång igen redan liksom är inställd och flyttad. Och där man frågar sig då är ju det här, som du var inne på, Frida, med att det kan bli pannkaka av alltihopa. Det är ju väldigt svårt att veta, men kommer man ens kunna genomföra den här säsongen som man har planerat? Även om man startar upp nu så pass tidigt. Vad tror vi?
Ja, den som vi det visste.
Ja, det är en svår fråga. Eller omöjlig fråga, rättare sagt.
Det är klart att det finns en risk att det skulle kunna bryta ut någon corona som dessutom sprider sig i omklädningsrummet och... Ja, i omklädningsrummet där man har ganska strikta restriktioner om att man inte ska vara under så långa tider. Men det skulle kunna spridas i en trupp och det skulle kunna bli ett antiklimax med alltihopa. Det skulle också kunna vara så att man kan hålla nere smittspridningen i just den här, liksom, tack vare de här åtgärderna som man gör, och man kan slutföra säsongen. Vi får helt enkelt avvakta och se.
Om vi drar oss vidare då, Bundesliga som sagt planeras ju att dra igång nu i alla fall till helgen. I Spanien så väntas det börja 12 juni. Och ligapresidenten i Spanien, Javier Tebas, var ute i spansk tv och uttalade sig inför den här säsongen. Och han sa att det kommer spelas fotboll varje dag i 35 dagar. Vi kommer ha fotboll hela tiden under sommaren här nu. Och man har ju då Han var väldigt glad över att enbart 5 spelare i högsta ligan då testats positivt och karantänsats därefter nu när man gjorde då genomgående tester på alla spelare som då ska tillbaka in i träning och matchspel här. Pratar även om lite innovativa idéer för att piffa upp tv-sändningarna som då kommer att ske utan publik. Innovativa idéer som får en direkt börja tänka på Charlie i Sunderland Till I Die när han säger att de behöver a bit of Ibiza på Sunderland Stadium of Light. Med andra ord lite oroväckande när La Liga kommer med innovativa idéer för att piffa upp matcher utan publik. Eller vad säger ni om de här grejerna man gör för att ersätta publik? Vi har ju pratat om kanadensiska publikrobotar, har du hört om, eller publikapp var det väl snarare, robotarna var taiwanesiska. Men ja, allmänt sådana.
Ja, jag är inte superförtjust i det där, utan jag tycker snarare man skulle i så fall göra en poäng av att man spelar matcherna utan publik och så får alla se vad publiken bidrar med istället. Då får ju alla en bild av hur mycket mer färgstark hela fotbollen blir när det är välfyllda läktare och det är stämning där. Så att nej, jag tycker inte man behöver hålla på med de där extra grejerna. Men jag förstår att det kommer göras både här och där bara för att kanske piffa upp någon tv-sändning också.
Mm. Tweets på reklamtavlorna var en av förslagen som nämndes. Likt de hade tweets som dök upp på UFC-sändningen som var när UFC-fightingen startade nu natten till måndag. Inte någonting kanske man är jättepositiv till. Men sportsligt sett så finns det lite förändringar som i princip är bekräftade. Nämligen att det kommer vara 23 mannatrupper istället för då de vanliga 18-mannatrupperna och dessutom 5 byten per match. Kalle, du som också jobbar som fotbollstränare, vad tycker du om det? Hur mycket påverkar det att få 5 byten istället, skulle du säga, i en match?
Det är ju jätteskillnad. Jag har ju erfarenhet av det, för det var en ganska stor debatt som fanns i Sverige här med svensk fotboll när man då från förbundets sida införde 5 byten från division 2 och neråt, alltså i förbundsserierna division 2, division 3 och damernas division 1, så införde man 5 byten och precis på det här sättet med 5 byten, du får ju bara göra det vid 3 tillfällen så länge spelet är igång, halvtid räknas inte då som ett sånt tillfälle, och det var ju i svensk fotboll var det ju en åtgärd för att det var många yngre spelare som kanske var 18 år och satt på bänken i A-laget, skulle resa 25 mil en helg som lav för att man inte fick hoppa in. Men med 5 byten så har man en, som man förstår då, en 18-mannatrupp då, så har man en reservmålvakt på bänken. Då får ju 5 av 6 avbytare då på bänken, utespelare, chansen att faktiskt hoppa in. Så då blev det ju betydligt större andel som faktiskt fick chansen att spela i en match. Och det blev en stor skillnad alltså, det var ingen snack om det. Det var en jäkla skillnad. Dels var det skillnad utifrån som tränare, så hade du möjlighet att lufta bänken och de reserverna oftare. Du kunde ju alltid stoppa in de sista 10 minuterna av matchen var avgjord. Du hade gjort 3 byten redan, men då kunde du göra ytterligare 2 byten så kunde du få komma in i slutet och bara få känna på det. Så det var lättare att hålla truppen på gott humör av den anledningen. Nummer 2 var ju att det var ju, hade du en bred trupp så är det klart att du tjänade på det. För då kunde du skicka in kvalitet på fler positioner, medan de lagen som inte hade lika bred trupp, så ja, det är klart de kanske gjorde byte 4 av 5 också, men då blev det stor skillnad i kvalitet. Så att det var lite av en game changer. Sen kan man alltid diskutera hur stor, men det är klart att det gav påverkan. Jag tyckte att det blev väldigt bra, den förändringen som gjordes. Det ska sägas. Den debatten som fanns då i Sverige var ju att man först planerade förbundet att införa fria byten i de serierna. Och det motsattes ju rätt många klubbar och det drog man tillbaka. Och då införde man det här istället. 5 byten vid 3 tillfällen i spelet. Och jag tyckte det blev riktigt, riktigt bra utifrån den nivån. Och nu kommer ju den fotbollen som vi ser på tv följa efter då. Jag tror att Sverige var lite av föregångsland med den där. Jag faktiskt känner inte till att man har gjort det någon annanstans i världen, just det där. Och nu kommer vi få se hur det funkar för de stora lagen. Jag tycker att det är bra att man gör det. Jag vet att det förändrar förutsättningarna lite för fotbollen. Jag ser inget problem med att man går tillbaka sen. Men jag vet att jag sagt i våra poddar tidigare att jag tror bara en tidsfråga innan det fjärde bytet kommer. Man har ju liksom flyttat den där gränsen för antal byten genom fotbollshistorien. Och nu har man lagt till ett fjärde byte i förlängning. Men jag tror att hade inte det här med corona kommit så hade vi inte varit så långt ifrån ett fjärde byte. Nu blir det 5 istället vid 3 tillfällen.
Rent sportligt känns det som att det är en logisk sak. De kommer spela väldigt mycket matcher också under väldigt kort tid, och att man gör det här för att inte helt göra slut på trupperna. Samtidigt kan ju jag känna att det är otroligt kontraproduktivt i sådana här situationer att utöka en matchtrupp så att fler människor är inblandade i en fotbollsmatch än vad som tidigare har varit fallet.
Ja, fast samtidigt så alltså den jag tror den skillnaden är marginell. De där spelarna tränar ju med varandra i alla fall varje dag. De är ju 23 man på träningarna, så att det spelar ingen roll om det sitter 5 man extra där på bänken. Italien har ju haft det där med att man får ha hela truppen på bänken, och just det där tycker jag kan vara en jag tycker det kan vara en fördel att få ha fler spelare på bänken faktiskt än 18. Jag vet att den där gränsen också har flyttats väldigt mycket genom fotbollshistorien. Förut var det inte ens 18 som fick sitta på bänken. Och det, jag tror att, men sporten förändras hela tiden. Det ställs nya fysiska krav och allting det där på spelarna. Så att jag hade inte, oavsett corona, hade jag varit för att man kunde få vara fler på bänken än 18.
Mm. Frida, något att tillägga?
Nej.
Nej. kort och koncist.
Precis. Vidare
till Italien istället. Du nämnde Italien lite. Det passar ju ganska bra att röra sig dit. Det medicinska protokollet där som man har väntat på att få godkänt av myndigheterna för att kunna få någon sorts klartecken att försöka återuppta fotbollen där ska nu enligt uppgifter bara vara formaliteter bort från att godkännas, och därför så väntas kollektiv träning då i de italienska klubbarna återupptas 18 maj på samma sätt som vi sett i Spanien och Tyskland och så vidare. Men det känns ju ändå som att man fortfarande är en bit bort. Det var väl Brescias lagkapten, som jag faktiskt inte har namnet i huvudet på just nu ska tilläggas, som också sa att vi är rädda för att börja spela, att de tycker det är helt fel att börja spela. Men där finns det väl också, såklart det finns en rädsla, men det finns ju också en aspekt att det är just Brescias lagkapten som säger det i det här läget.
Ja.
Om man ska vara cynisk.
Jo, nej men absolut. Då är det kanske fler av de liksom, vad ska man säga, större profilerna som har liksom vädrat sin oro här i England i så fall. Men det var väl inte helt på ett sätt så kan man ju vara förvånad över att Italien kommer igång överhuvudtaget, men med tanke på att Spanien kom igång och med tanke på läget ut i England just nu där man faktiskt har gått om i antal dödsoffer, så var det väl inte helt oväntat att även Italien skulle hänga på.
Vi får väl se om de lyckas hänga på också, ska väl tilläggas. Här i Sverige då, ska vi nämna det lite kort. Det känns väl som att vi närmar oss någon form av återstart där också. Ändå.
Ja, det är ingen tvekan om att vi närmar oss. Sen är det frågan om exakt när vi hamnar. Min magkänsla hela tiden varit att vi kommer att få dra igång i mitten av juni. Men beskedet om det kan komma i ett sent skede. Nu ska de ju ha ett möte här i slutet av veckan, och nu har de ju kopierat Bundesligas protokoll mer eller mindre, och jag tror att de lutar sig också mot att Sverige har väl eller i alla fall hämta optimism ifrån att Sverige har väl FOM i Sverige har väl tittat rätt mycket på hur Tyskland hanterar pandemin, och eftersom Merkel har gett klartecken där för att fotbollen ska få dra igång, så tror jag nog man kommer titta lite på Bundesliga om det funkar där, och då tror jag man ger klartecken. Sen är jag inte säker på att det blir så många träningsmatcher. Det är bara min personliga reflektion, att jag tror att det kan bli, då kommer det ge klartecken för att vi ska börja spela träningsmatcher direkt här, men jag har fortfarande känsla att vi kan få starta serierna i mitten av juni.
Samtidigt då har vi ju en spelare som har varit här nu i Sverige under försäsongen, Zlatan Ibrahimovic. Han har ju återvänt till Milano nu i och med att Italien ska börja dra igång då. Och med det tycker jag att vi har en perfekt segue över till det som den här podden egentligen brukar handla om, det vill säga silly season. För att Hammarby har ju faktiskt öppnat för att det där kanske inte är en, vad heter det? Det är att det är en tur- och returbiljett helt enkelt i Italien, att Zlatan förr eller senare kommer att spela allsvensk fotboll i Hammarby. Jesper Jansson, sportchefen, sa att chansen finns nog, det tror jag, men det är bara Zlatan själv som vet, sa han till Expressen tidigare i veckan här. Och ja, vad tror vi? Det, det känns väl ändå som att det börjar bli mer och mer sannolikt att vi kan få se Zlatan Ibrahimovic i allsvenskan.
Ja, men det vore väl ganska märkligt va, om Jesper Jansson hade sagt att nej, den chansen finns inte. Alltså nu kan de ju leva lite på det där också, att Zlatan kanske kommer att spela för Hammarby. Alltså, det är
årskort!
Ju, ja, precis. Där ligger ju lite, säkert lite tanke bakom det också. Men jag skulle ju inte, jag vet vi har pratat om det tidigare, att jag skulle inte bli förvånad om Zlatan verkligen känner nu att han vill köra. Alltså kanske inte en, alltså jag kan inte se honom göra en säsong från början till slut, men att han liksom är med och sen så liksom spelar han ett liksom när han kan och kanske helst när han, jag vet inte, hans kropp kommer att påverkas av konstgräset och så vidare. Det är ju ganska många hemvändare som har haft problem med det, men jag, och han undvek väl det i MLS också när man tänker efter. Men jag tycker ju inte att det är helt det är inte en helt befängd tanke längre, så som det var för typ 3 månader sedan. Då hade man ju skrattat åt det. Men nu har det ju skett så många grejer.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och han har gjort så mycket och varit med på träningar och sånt att man börjar tänka att han kan nog vara lite sugen på att i alla fall spela den där matchen på stadion borta mot Malmö. Blir lite hårdare.
Just den
där
också, just den matchen,
ja,
den
ja.
Vill spela.
Där är ju han i sitt esse liksom.
Ja, så tror jag han är lite sugen på det där liksom. Alltså, han skulle ju i så fall få vinna ligan med laget på planen, med laget han äger. Alltså, det måste ju vara en kittlande tanke för honom. Sen är han ju ganska mån om sina investeringar. Det är klart att han är väl den enda typ klubbägaren i världen, i alla fall en av få på hyfsat, eller liksom i den högsta liga, som själv kan gå ner på plan och bara automatiskt höja värdet på klubben. Han sitter ju på ganska mycket liksom makt över sin egen investering där.
Beckham hade nog kunnat också, tror jag.
Idag. Ja, men han kan inte göra det idag.
Nej, men alltså om Beckham skulle vilja spela för sitt nya lag så hade det varit ganska, han hade nog höjt liksom själva.
Vete fan idag alltså.
Ronaldo i Valladolid,
42 år.
Jo, men han är ju legend. Det sa att i USA är han jättestor.
Ja, men han skulle, men idag. Det är, ja, men det är inte så att han spelar hem titeln till dem automatiskt. Men det är klart, visst, då skulle säkert kunna sälja någon keps eller någon t-shirt med hans nuna på. Ja, oavsett så tror jag det kittlar lite hos Zlatan att han får chansen att vinna en till ligatitel i ett land han inte har vunnit ligan i. Han skulle göra det som klubbägare, vilket är väldigt speciellt. Och jag skulle inte längre hålla det alls som osannolikt att han avslutar i Sverige på ett eller annat sätt.
Nej, det är bara...
Jag menar, Hammarby är ju bra ändå, så det räcker ju med att han spelar en höst, oavsett om den här hösten eller om nästa höst, för att de ska gå från, för de kommer ju ligga i toppen förmodligen, och skulle han spela hösten där så har de ökat sina chanser att vinna med ganska många procent.
Och framtiden får utvisa helt enkelt vad som händer med Zlatan där. Om vi rör oss vidare till övriga fotbollseuropa, och det är ju inte jättemycket som sker i och med att det inte finns så, sannolikt inte kommer finnas så mycket pengar att jobba med. Men i Barcelona, där så har man ju dragit på Hasse Alfredsons gamla dänga, ska vi byta grejer med varann liksom på repeat här nu tillsammans med Juventus och lyssnar om och om igen, för att det är swap deals hit och dit som man håller på att försöka göra. Senaste uppgiften är att Miralem Pjanic, då Juventus 30-årige bosniska mittfältare, är helt överens med Barcelona om en flytt. Ryktas som ett 4-årskontrakt där faktiskt för 30-åringen. Och då ska det då pågå förhandlingar i vilka spelare som ska bytas bort för att Pjanic ska då gå till Barcelona. Pratar om Artur bland annat. Spontana tankar på ett sånt byte till att börja med, Pjanic mot Artur, förutsatt att om vi tar två av spelarna som har pratats om.
Ja, alltså jag är lite förvånad av att Juventus liksom, att de vill göra så med Pjanic. Jag hade nog inte gjort det riktigt om jag var dem. Men det är klart, en swap deal, det är ju aldrig... Jag gillar ju swap deals, jag tycker det sker alldeles för lite inom fotbollen. Så att, nej, jag är lite tveksam till den, va?
Alltså, jag är väl tveksam åt andra hållet, att varför överhuvudtaget skulle man vilja byta bort Artur, som har varit fantastiskt bra där han var. Nu har han ju varit lite onåd och så vidare med skadeproblem och diverse saker utanför planen under den här säsongen då. Men att vilja byta bort en relativt ung Artur som har så pass mycket fotboll i sig och spelar på ett sätt som verkligen Barcelona vill spela, eller åtminstone aspirerar på att spela, mot en 30-årig Miralem Pjanic. Det känns...
Jag håller med om det. De förlorar jättemånga år med den dealen. Det är jättekonstigt, tycker jag. Det känns jättemärkligt. Det känns som Bartomeu. Alltså,
det här är ju Bartomeu deluxe.
Han har ju vanskött klubben, och det här skulle vara liksom ytterligare ett tecken på hur misskött Barcelona är. Det finns ju ingen långsiktighet alls i det. Med det sagt så är Pjanic en fenomenal mittfältare, och han skulle ju verkligen passa i Barcelonas spel. Men du förlorar 7 år. Liksom, du tar en 23-åring och skickar iväg, som har väldigt stor potential och som har sett som den arvtagaren där, till att ta in liksom en 30-åring som kanske har 2 år kvar. Och sen börja dippa. Så att, jag är inte något fan av den. Men som sagt, när det gäller swap deal, så jag kan gilla det. Men jag tror det när jag ser det. Jag är inte säker på att det blir realitet. För det är så sällan det blir det. Det är mest tidningarna som spekulerar i. Sen har ju corona automatiskt gjort att chansen är större för att det blir bytesaffärer.
Å andra sidan så är det ju, alltså just det här med åldersskillnaden, det är kanske exakt därför de vill ha Pjanic, alltså till Barcelona. För jag tänker att det är ju inte säkert att, alltså, vad är, alltså, Vidal och Rakitic, de har väl också ryktats lite bort och sådär, att man kommer tappa dem, och då har man ju inte så många erfarna spelare kvar egentligen. Alltså det är väl Busquets då, och han börjar också bli lite tian, så jag bara tänker att det kanske är så man tänker, att man vill ha lite mer erfarenhet, alltså på så vis. Det hade ju kunnat förklara åldersaspekten i alla fall. Men det sagt så försvarar jag inte det överhuvudtaget, men det kan ju vara så man tänker.
Om man ska slänga in lite försvar för Barca, så sägs det ju också att då Artur, Pjanic, rak swap där är inte på tapeten, att då vill Barcelona också ha pengar, vilket ju är, ja, det är ju ganska logiskt, det är lite uppenbart, höll jag på att säga, att man då vill ha lite pengar, en mellanskillnad emellan där också. Men det är ju andra spelare det också pratat om, bland annat Vidal och Rakitic som du nämner, som skulle kunna ingå i en sån deal. Det finns en annan spelare som Barcelona enligt Sport ska ha en deal på gång för också. Även det är en swap deal. Lautaro Martinez, nämligen, från Inter, som man har varit ute efter. Enligt Sport då, så är det 60 miljoner euro plus Arturo Vidal plus antingen Nelson Semedo eller högerbacken Emerson, som varit på lån och gjort det jättebra i Betis under säsongen. Där känns ju, jag vet ju inte vad jag tycker om att byta bort Nelson Semedo eller Emerson i det här läget, men Lautaro Martinez känns ju ändå som en spelare som skulle förbättra Barca på ett helt annat sätt.
Jag är oerhört förtjust i Lautaro Martinez. När jag sett han har han varit helt briljant i Inter. Och det skulle vara den typen av värvning som den som plockar honom kommer ha en riktigt, riktigt bra spelare redan nu, men även en spelare som faktiskt har den där, ja, jag tror att han har potentialen för att kliva upp bland den där skaran där allra högst upp på podierna när det handlar om Ballon d'Or i framtiden. Han är något speciellt, den där spelaren. Så att jag förstår att om Barcelona lägger pengar på honom, så förstår jag att de gör det. De har gjort många andra värvningar där man lagt mycket pengar. Coutinho och Griezmann bland annat. Där det känns inte som att det har varit riktigt skräddarsytt efter behoven. Men det här skulle kunna vara en fullträff.
Mm. Vi ska hålla oss faktiskt kvar lite till i Barcelona, för det måste ju nämnas att Joan Laporta har meddelat att han ställer upp i ordförandevalet i Barcelona, då nästa ordförandeval. Och ett av hans så kallade vallöften, om man får säga så, är att han vill ju ta hem Pep Guardiola som tränare igen. Ja, Kalle, du kanske nyhet som du lyssnar på blir ganska glad av att höra, eller?
Ja, så att Barcelona har varit vartskött under den här styrelsen som har varit nu, det är ju ganska uppenbart. Och jag tror att det finns ganska mycket alltså förbättringspotential om man skulle få rätt ledning. Laporte var ju väldigt framgångsrik under sin session. Och jag tror att det skulle kunna ge ny tro tillbaka om han skulle komma tillbaka. Och det skulle faktiskt kunna vara, jag tror, den enda öppningen för att få tillbaka Pep Guardiola till Barcelona. Det är ju att han skulle aldrig kunna gå tillbaka så länge Bartomeu sitter där. Och jag tror att Laporta, då skulle det kunna bli så. Och det är klart att det är lite kittlande.
Ju mer jag tänker på det, desto troligare känns det. I princip, alltså vi vet ju om att Guardiola kommer lämna, alltså oavsett om han spelar ut kontraktet, kan man ju inte göra knappt. Jo, det gör man väl som tränare också. Ja. Spelar ut kontraktet med City. Alltså vi vet ju, eller vi kan väl liksom vara 99% säker på att han kommer röra sig. Och med tanke på att hans familj är bosatta i just Barcelona, antar jag att det är, i Spanien är det i alla fall, så känns det inte helt ologiskt ändå att det skulle kunna bli så. Det är ju lite farligt där när man går tillbaka till en klubb man har varit så fruktansvärt framgångsrik i. Men med tanke på alltså läget också som är runt om i världen nu, att det säkert kommer förändras lite, alltså att möjligheterna kanske inte är lika stora att ta över till exempel PSG eller Juventus eller vad som helst. Så ju mer jag tänker på det, desto mer rimligt känns det att han kommer hamna där till slut.
Men då ska ju en Laporta in igen, jag håller med Kalle.
Precis.
Han kommer ju inte röra Barcelona med tång så länge Bartomeu sitter där. Och det är väl nog få tränare som vill göra, höll jag på att säga. Vidare då, en spelare som också faktiskt ryktas till Barcelona, men även till Real Madrid och Manchester City enligt de senaste rapporterna, är nämligen Kingsley Coman från Bayern München. Sky Germany skriver i alla fall att han har väckt intresse hos dessa storklubbar, och det är väl en nyhet som man tar emot med lite förvåning ändå, eller?
Att han har talang, där råder ju inga tvivel.
Absolut inte, men det känns ju inte som...
Men, nej, jag håller med om att det är lite förvånande nu att det börjar ryktas om det. Men, jag har alltid tyckt att det är en intressant spelare när han kom fram som väldigt ung. Han har ju spetskvaliteter. Och kan man skaka i liv i dem igen så finns det ju någonting där som är väldigt spännande. Men jag måste säga, jag har inte riktigt koll på vad han har gjort det senaste året, så vad han har presterat, vilken nivå han har visat.
Nej, alltså han har ju varit ganska mycket skadad också på sistone. Jag tänker att det gör det ju ännu konstigare, tänkte jag säga, att man att det helt plötsligt är en massa flyttrykten kring honom. Sen var han var ju väldigt bra till exempel där i mötet med Chelsea, som väl är en av få matcher som han har spelat under våren då, för han var väl skadad ganska stora delar av december och sådär, även efter den här Chelsea-matchen. Men jag har också ganska svårt att se en roll för honom, eller det handlar ju i så fall om att man vill bredda truppen, för han går ju inte före någon av dem som är där nu, och jag tänker att Mahrez blir ju bättre och bättre också. Jag vet inte riktigt. Då skulle väl någon lämna i så fall, så som jag ser det.
Alltså i Barcelona finns väl logiken att få in en extra ytter och extra folk, för att det behövs ju där överhuvudtaget att få in extra spelare. Real Madrid finns ju noll logik med tanke på att vänsteryttrar har man ett totalt överflöd av, så många som man knappt får plats med allihopa, med Vinicius, Eden Hazard och Asensio och så vidare, som dessutom är spelare som bara kan utgå från vänster också. Och Manchester City känns väl ändå som på något sätt mer logiskt att säga. Kingsley Coman plus lite pengar för en Leroy Sané-deal är väl inte helt otänkbart ändå.
Nej, då får du in lite swap deals där. Ja, också. Mm.
Ja.
Du låter tveksam, ja. Det
nej,
kan jag förstå.
Nej, absolut, absolut. Det är, och sen vet man ju inte heller med, jag hoppas ju ändå att det kommer ske någon sorts bomb här liksom i sommar, att med tanke på att liksom Sterling har varit ute och nej, jag vet, nej, jag tar tillbaka det, för nu bytte han ju sponsor också här nyligen. Så att, nej, det är ganska mycket som indikerar att han stannar. Men det var ju ett tag där när han liksom hävde ur sig lite Liverpool, liksom flörtade lite med dem och sådär. Men nej, det var, ja, jag stannar där.
Bomben kanske kan vara Kalidou Koulibaly då? För den uppges ju vara på väg till Liverpool. Liverpool uppges i alla fall sitta i någon form av förarsäte då, i jakten på Napolis väldigt duktiga mittback. Och det är ju flera olika mediekällor som har skrivit där att Liverpool är genuint intresserade, och spontant känner man ju ett mittbackspar med Van Dijk och Koulibaly där man förväntar sig av det är ju så fruktansvärt högt, att det känns ju som det enda de kommer kunna göra är att göra en liksom, att inte motsvara förväntningarna, för de är så höga. Går det att ta sig igenom en sån mittbackspar?
Nej, det ska ju i princip vara omöjligt. Sen, det som talar emot en sån affär, det är ju att någonstans är ju Klopp väldigt mycket för det här, för att visa förtroende för sina spelare. Och jag är ju väldigt förtjust, tror jag, i Joe Gomez och både hans potential och den utvecklingen han har haft efter att han först var väldigt skadedrabbad och sen kom tillbaka och ändå har gjort det så pass bra så att han var ordinarie bredvid Van Dijk stora delar av säsongen. I alla fall när han var hel från senhösten och framåt. Och det skulle gå emot riktigt då om man värvar Koulibaly som då skulle stå helt framför Gomez och han skulle få sitta och titta på. Det är det som talar emot det. Det som talar för det är att det skulle vara en referensvärvning för Liverpools del. För då skulle man plocka en mittback som många storklubbar tidigare tittat på. Det skulle bara befästa bilden av att Liverpool har flyttat fram sina positioner. Både på planen såklart, men även transfermässigt.
Man har ju bara suttit och väntat på att någon klubb i Premier League skulle värva Koulibaly.
Det har varit rykten i varje år.
Ja, men precis.
Ja. Det har alltid kostat en miljard.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men det är ganska många.
Oavsett vad han presterar.
Det är ganska många klubbar i Premier League som är i behov av en mittback. Alltså jag tror egentligen man kan ju nämna alla i toppen. Ja, topp 6 ja. Typ som skulle behöva honom. Så att ja. Jag tror ju han hamnar i Premier League förr eller senare, för vill han tjäna pengar och sådär, så är ju detta landet ett utmärkt land att komma till.
Om en klubb som har kopplats med Koulibaly också lite löst, det är ju faktiskt Newcastle, men där kan man koppla alla spelare till bara på att oh, de får pengar, nu kör vi. Och med det sagt så kan vi gå över till lyssnarfrågorna som vi har fått, eller några av dem i alla fall. För Anton Rudsvik undrar, Bale till Newcastle, är det möjligt? Jag säger spontant inte, med tanke på den självbild som Gareth Bale själv och kanske framförallt hans agent Jonathan Barnett sitter på, så är det inte möjligt att gå till en klubb utanför CL i Europa.
Nej, alltså dels det, alltså, egentligen det enda som talar för det är ju att det är inte speciellt många som varken har eller vill ha råd med Bales lön i så fall. Så det talar ju för att en klubb som faktiskt har det och som kanske är ute också efter att göra någon, även om Newcastles, alltså även om de har påstått liksom att de kommer värva smart och så vidare, så vill man kanske göra någon värvning i början bara för att cementera sådär att nu är man inne i gamet, och då vore ju givetvis Bale ett sånt namn som man hajar till lite över. Men nej, jag är också väldigt svårt för att säga att det skulle bli av.
Mm. Thomas Nygren frågar här någonting som också rör Newcastle. Om Newcastle nu får nya ägare, hur mycket kommer de att kunna satsa utan att drabbas av financial fair play? Kommer de kunna göra samma sak som City och PSG, eller är det svårare nu? Vad tror vi?
Nej, alltså de vill ju inte göra samma sak som City.
Nej, i och för sig, det var vi ju...
Och PSG, det har de ju sagt uttryckligen. Och det säger de ju säkert också lite med tanke på att... att de är fullt medvetna om att man måste vara försiktigare om man nu ska hålla sig till financial fair play reglerna och inte hamna i samma situation då som City har hamnat i nu. Dessutom vet man ju inte riktigt hur det kommer att se ut nu i och med coronan. Alltså nu har de ju lättat på de här reglerna, exempelvis nu i den rådande situationen, så jag vet inte hur det kommer att se ut vid senare tillfällen, men ska man tro deras egna ord så är de inte ute efter att göra någon sorts, alltså att liksom copy-paste på Citys sätt att bygga den klubben på.
Mm. Alltså ingen Bale och ingen Koulibaly kanske då till Newcastle om man ska tro det. Frågan är, löser sig Partey till Arsenal? För det undrar Zinetsovic.
Ja, ah, det skulle ju vara en dröm-dröm-dröm-värvning.
Ah, ja, ja, ja.
Jag tror det när jag ser det. Det borde rimligen vara fler klubbar som är där och rycker också. Då borde ju priset rimligen stiga rätt rejält. Jag tycker en klubb som Manchester United som har haft problem centralt skulle ju också kunna titta på en sån spelare. Men det är klart, för Arsenals del så hade det varit en riktigt, riktigt bra pusselbit att få in. Och har de en budget nu att lägga så hade jag absolut kunnat lagt den på honom.
Alltså det som talar för är väl att Atletico också har sina vissa ekonomiska bekymmer i och med coronasituationen. Att Partejs kontrakt och lön som den är just nu är ofantligt låg jämfört med övriga truppen sett till kvalitet på spelare. Men det som talar emot att det blir en övergång, det är ju att hur högt Cholo Simeone värderar Thomas Partey. Hur högt, alltså hur Atletico måste anses värderade jämfört med till exempel Arsenal United idag. För Atletico är ju inte på något sätt en mindre klubb idag, om man tittar rent sportsligt. Han har ju större chans att vinna titlar i ett Atletico än att vinna det i ett Arsenal eller United idag. Och varför skulle Thomas Partey vilja lämna Atletico för att gå till, ja, Arsenal eller United i ett sånt här läge? Där jag personligen skulle fråga mig.
Ja, pengar, kan inte... ja, exakt. Sen ska man nog inte underskatta, alltså nu, anglofilisk jag kommer låta nu, men man ska inte underskatta Premier Leagues dragningskraft heller, alltså hos många. Alltså givetvis är ju pengarna en sak som lockar, men det finns ju även många som faktiskt liksom har lite som dröm att de vill komma hit och spela fotboll. Och med tanke på vad man har hört han själv säga om det här så, och om Premier League och så är det väl inte helt omöjligt att han skulle se detta som en liksom kul ny utmaning.
Mm. Om vi går vidare här, vi kan hålla oss vid inne mittfältare, för Giovanni frågar, var hamnar Tonali? Han lär väl inte lira Serie B med Brescia? Nej, det lär han ju absolut inte göra, och då är ju frågan också, vad skulle Sandro Tonali kosta? Vilka klubbar skulle ha råd att betala en Sandro Tonali i det här läget? Om man tittar på italienska klubbarna så verkar de ju försöka swap-deala sig till diverse olika saker nu ekonomiskt sett. Jag tänker Manchester City spontant, om de nu skulle vara intresserade av Tonali. Jag vet inte hur mycket det har surrat som Tonali och City borta i England, Frida.
Nej, ingenting tror jag.
Jag har inte sett någonting heller faktiskt. Aha. Jag har inte följt det sådär, men... Men jag har inte sett någonting om det.
Nej, jag har ju bara sett alltså, Tonali till Juventus. Och det här,
ja, kanske
här
det var vanliga. I vintras det surrade Tonali till City till sommaren, vet jag. Men det kanske dog efter det liksom, och var relativt löst. Men det känns ju i alla fall, oavsett vad, han kommer inte åka ner i Serie B. Han är ju allt för bra för det, kan vi konstatera i alla fall. Vidare då... J. Lydig frågar, Ferran Torres, vad händer med honom? Ja, det är en jättebra fråga skulle jag också säga. Och där får man ju se också hur mycket pengar som Valencia kommer kräva för honom och vilka klubbar de skulle vilja värva honom. Arsenal har väl kopplat ihop med Ferran Torres en del också. Ja, jag har väl sett någonstans i alla fall. Men är väl ganska långt kvar innan man lägger så mycket pengar som skulle krävas för honom på honom då. Ja, ska vi avsluta med den här frågan? Jakob här ber oss helt enkelt att snacka Bundesliga. För det börjar ju trots allt snart. Vad tror ni? Kan något lag hota Bayern i toppen?
Ja, det tror jag absolut. Mm. Det är ju så att Bayern har vunnit, jag vet inte hur många år det är i rad. Det är 7-8, det är något sånt där.
De har vunnit några i alla fall.
Ja, det har de sannolikt gjort. Och jag tror att det finns en jättemöjlighet för RB Leipzig den här säsongen att faktiskt bärga titeln. Det skulle kunna vara en sån där mellansäsong där med konkurrenterna snubblar lite grann. De överpresterar. De har ett jäkla bra lag. De har en väldigt skicklig tränare. De är taktiskt väldigt slipade. Ja, jag tror att de skulle kunna nypa titeln, så ja.
Men jag håller med dig om Leipzig i alla fall. Det känns ju som med Nagelsmanns styre också, att man har ju tagit små kliv hela tiden. Det finns fortfarande väldigt mycket spelare som har väldigt mycket mer potential att börja blomma ut. Jag ska ju bli jättespännande att se en spel som Dani Olmo nu när han började ju inte jättepikt liksom första tiden efter vinterflytten då, men ska se om han har liksom lyft sig ännu mer. Och sen om Nkunku och Werner har samma form som de hade innan uppehållet. Dortmund måste man väl slänga in också som en rejäl titelkandidat också.
Ja, självklart. Men nej, det är bara min magkänsla som säger, eftersom Leipzig är där uppe nu den här säsongen och hugger lite, och eftersom Bayern sladdar lite grann, så skulle det kunna vara en sån där säsong när Leipzig faktiskt får gå hela vägen.
Ja, de får passa på nu också innan alla spelare är sålda, så det är massa flyttrykten om
så är det ju.
En massa spelare, Upamecano och Werner inte minst och så vidare.
Mm. Ja, vi får se, men Bundesliga alltså på lördag. Sillypodden sannolikt tillbaka på fredag är väl planen i alla fall. Hör vi kanske er då igen också? Vet ni det än?
Det är inte omöjligt, vi får se.
Låter bra, vi ska inte avslöja för mycket här nu här i podden. Men ha det gott till dess och ha en fortsatt trevlig tisdag. Hej då.
Better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
I'm not gonna have you twist never and I say. Twist never and I say. So make that clear.
No X, no homage.
So make that clear.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information. I think I worked for 16 years.